och välkomna till dagens tredje mediespår. Mitt namn är Anna Särner. Jag är vd för TU, tidningsutgivarna. Hur många var här förra passet? Typ allihopa. Jag tänker därför inte presentera mig närmare, utan den som inte vet mer om TU kan fråga mig efteråt. Vi ska nu prata om distribution. Och distribution kan ju vara väldigt mycket. Och vi kommer få höra olika aspekter på distribution, men utgångspunkten är naturligtvis innehållet i distributionen. Det är ju det som medier sysslar med, nämligen innehåll. Jag lyssnade i förra veckan på en känd man, Juan Senor. Jag vet inte hur många av er som har lyssnat på honom. Han verkar ha rest jorden runt och hållit samma presentation. Hans huvudpoäng var just innehållet och fokus på innehåll. Han drog parallellen med en vinflaska. Att idag fokuserar medieföretag så väldigt mycket på flaskan, men väsentligt mycket mindre på vinet. Och det är ändå vinet som en vinproducent tjänar pengar på. Och lite kan man tycka att det är ungefär samma visa för medieföretag. Vi hade också Tyler Brulé som gästföreläsare på våra branschdagar för 2 veckor sedan. Tyler gjorde sig mest känd för att han startade Wallpaper, men han har nu en tidning som heter Monocle som finns i 110 länder. Och han tycker att pappret, det är allt. Och det där med iPad och annat Apple-orienterat, det är man ändå snart ganska trött på. Han menar också fokusera på innehållet. Och då kan man fråga sig, är det så att medieföretagen idag har fel fokus? Och jag tror att vad medieföretag behöver fokusera på, det är väl vad användarna vill ha. Man kanske inte ska fundera så mycket på kanalen, utan snarare på var finns de man vill nå och hur når man dem och vad gör de? Vi kommer få en trendspaning och vi kommer få konkreta exempel på medieföretag som har tänkt nya distributionskanaler. Men faktum är att vi har börjat med att fråga nästa generation, och det är en lätt överdrift, för det är bara om 3 år som reklameleverna på Berg School of Communication, hur de ser på dagspress specifikt som nästa annonsmedium. Ungefär 2015 bad vi på TU och ett annonspaket som heter Citypaketet, som är DN, GP och Sydsvenskan, för att man ska förstå var finns konsumenterna och hur kommer dagspressen stå sig som annonsmedium. Så jag tänkte att jag skulle visa deras svar på det, som kan bli en utgångspunkt för de kommande snacken. Så ska vi se om det här fungerar och om vi kan sänka ljuset lite så småningom.
Kommer du ihåg när du tog bilen för att åka och köpa musik? Eller när du ringade in dina favoritprogram i tv-bilagan för att absolut inte missa ett enda avsnitt? Eller när du hade kartbok i halsfacket på bilen och tog fram gula sidorna för att hitta numret till en gammal klasskompis från gymnasiet? Och sen plötsligt en dag vaknar vi upp till en värld där allt finns tillgängligt precis hela tiden. Jag kan titta på mitt favoritprogram just när jag känner för det. Och inom några sekunder har jag tillgång till både all världens musik och alla från min gamla klass. Idag är konsumenterna inte längre konsumenter. Vi är alla med och skapar innehåll. Innehåll som hela världen kan ta del av. Men nyheterna då? Vad har det redaktionella materialet för roll 2010? När alla nyheter som hamnar på dörrmattan är gårdagens nyheter. Och när vi inte bara läser våra nyheter på världens alla nyhetssajter, utan också och framförallt får dem via sociala medier och bloggar. Svaret är trovärdighet. Vi har fortfarande ett stort förtroende för det som står i tidningen. Och när alla kan publicera precis allt, precis hela tiden, då blir trovärdigheten viktigare än någonsin. Världens tidningsutgivare måste ställa sig själva en fråga. Om du fick chansen att starta en tidning idag, hur skulle den se ut? År 2015 kommer man läsa tidningen med alla sinnen. Som läsare kommer jag kunna uppleva en artikel som en video, uppläst som en berättelse och som musik. Jag kommer kunna plocka mina artiklar från olika källor. Utrikes, från DN, Lokalt från Sörmlands Nyheter och mode från en modeblogg. Artiklarna hamnar direkt i min telefon, min läsplatta och min dator. Jag kommer kanske till och med kunna välja olika versioner av samma artikel. Beroende på hur mycket tid jag har, hur intresserad jag är eller hur gammal jag är. Och jag har direkt makt över innehållet i tidningen. Har första sidan fel prioritering av nyheter, så byter jag enkelt ut dem mot nya som passar mig bättre. Men oavsett hur tidningen ser ut om 5 år kommer möjligheterna för annonsering att vara oändliga. Tänk om. Tidningen skapar relationer mellan läsare och företag. Ni kan hitta samarbeten som skapar nya annonsmöjligheter som inte handlar om centimeter och klick utan sätter läsarens behov i fokus. I slutet av en skivrecension finns det en länk till en musiktjänst så att jag som läsare kan lyssna på och köpa musiken direkt. Man kan klicka på de olika kamerorna i ett kameratest och direkt bli skickad till en prisjämförelsetjänst. Eller klicka på någon snygga frisyr och direkt bli länkad till de närmaste och bästa frisörerna. Tjänster som ger en bättre läsupplevelse och som varken är redaktionellt material eller annons, utan något däremellan. Tänk om tidningen kan lära känna sina läsare på riktigt. Välja en speciell läsare och beroende på vad personen har för vänner, intressen och vart hon eller han bor, skapa ett personligt erbjudande. När jag flyttar till en ny lägenhet får jag direkt tips om närliggande inredningsbutiker eller ett erbjudande om en sista minutenresa en grå och regnig fredag. Och det helgnöje som annonseras för just mig baseras på mina senaste låtar och vilka event jag regler varit på. Tänk om. Tidningen gör så att stora och små annonsörer har exakt samma möjligheter. Det är helt möjligt. Vi kommer att kunna erbjuda riktad annonsering. Företaget kommer alltså att kunna bestämma exakt vem man vill nå och vid vilken tidpunkt på dagen. Det betyder att samma annonsplats kan säljas hur många gånger som helst.
Om jag sitter på bussen vill jag kunna välja att se min artikel som en dokumentär. Det är mycket skönare än att läsa.
Tidningen måste anpassa sig efter mina behov. Jag vill kunna sätta ihop min helt egna tidning med artiklar som jag gillar.
Jag vill påverka innehållet i tidningen.
Jag avskyr annonser. Ge mig relevanta tjänster istället.
Om tidningen ska behålla trovärdigheten måste den följa med i utvecklingen.
Det digitala är inte här för att döda tidningen, men för att utveckla den till något bättre.
Ja, det här var alltså de som går på Berg School of Communication idag som visionerar lite om hur tidningen kommer utveckla sig de närmaste bara 5 åren. Och med oss idag så har vi några som kommer få berätta om de här nya typerna av utveckling som är ganska långt ifrån den klassiska dagspressutgivningen som har varit att man har ägt produktionen av nyheterna, man har ägt skapandet av papper och trycket och man har ägt distributionen hela vägen ut till konsument. Nu visionerar de om hur konsumenterna istället styr vad som ska nå dem men också skapar en enorm mängd av möjligheter i det digitala landskapet. Och därför ber jag att få upp på scenen Fredrik Strömberg som är Creative Director på Bonniers. Elin Olofsson som är utvecklare på Mycket Media och Erik Kruse som är, vad är nu din titel? Ja, du är på Ericsson Multimedia och har arbetat med såna här typer av framtidsinriktade projekt och spanat. Och du har precis varit i Barcelona och spanat. Så jag tänkte faktiskt lämna över ordet till dig på en gång att ge oss en liten trendspaning så att vi har en utgångspunkt.
Efter den här filmen behöver jag kan jag faktiskt sätta mig igen för att den var alldeles utmärkt egentligen. Nu ska jag se om jag kan stänga av.
När du tog bilen för att åka och köpa musik.
Då får jag ligga i bakgrunden.
Musik.
Ja, Ja, Bill Gates, vad säger vi om detta?
Eller när du ringar in dina favoritprogram i tv-bolagen för att absolut inte...
Vad jag än tycker så vill jag inte få upp PowerPoint. Men det här är ett vanligt problem tyvärr när det gäller vissa programvaror utan att nämna något företag. Distributionen, många vägar till publiken och snart blir det ännu fler. Jag jobbar på Ericsson med strategisk marknadsföring egentligen. Och de senaste 2 åren har jag varit med i ett projekt som Ericsson har drivit som handlar om framtiden och hur nätverkan och digitalisering påverkar samhället, företag och konsument. Så jag tänkte delge lite av de tankarna jag har. Sen tänkte jag så här, många vägar till publiken. Och för mig är detta en unik chans att nå er då med lite reklam. För att i det här projektet har vi också gjort 20 filmer om framtiden där vi har intervjuat externa experter som egentligen får ta upp vad de vill när det gäller framtiden och hur de ser det. Så jag tänkte egentligen att vi börjar med ytterligare en film om Bill Gates vill, och det är en film med Arianna Huffington.
There's a convergence happening between old media and new media. When we launched the Huffington Post 5 years ago, there were 2 different worlds. If you go back to 2004 and the 2004 election here, YouTube did not exist. Twitter was not part of the picture. The Huffington Post did not exist. And then you fast forward 4 years to 2008, and that election was dominated by YouTube, by texting. So there are going to be so many things that will be invented between now and 2020 that anybody who tries to completely predict the future is going to miss by a wide margin. Technology has been very important. It's what Clayton Christensen, professor at Harvard, has called disruptive innovation. You know, when you have a disruptive innovation, that's what the internet was, then everything changes and you can't go back to how things were. You have to constantly reinvent things. While mainstream media often suffer from attention deficit disorder, you know, you break a story and then you abandon it and move on to another story, online journalism often suffers from compulsive obsessive disorder, you know, OCD. You know, you stay with a story and stay with the story and develop it in small ways and large until you actually can have a breakthrough. I know for myself that when I had a newspaper column, I would often hear from my editors, oh, you wrote about this subject last month. Now online, I can write about the same subject again and again and again, developing it, advancing it, and therefore can build an audience around that. And that will become increasingly important as so many democracies are moving through hard economic times, and we need to be able to get people's attention around what needs to be done. More and more people are getting their news online and want to participate in the production of the news. Self-expression has become the new entertainment. People really want to be part of the story of their time. They want to develop a story, not just consume it.
Vi har 20 filmer om 2020 Shaping IDs, Windsurf, Michael Dell och olika människor som pratar om problem och möjligheter som de ser i framtiden. Men egentligen det Arianna Huffington pratar om är ju det här disruption och egentligen hur digitalisering påverkar traditionella industrier. Och vi har jobbat med professor Carlotta Peres om att förstå vad är det som händer i dagsläget egentligen. Och hon har analyserat alla industriella revolutioner som har skett sedan 1771. Och det hon ser är att de har ett likartat mönster. Att det finns en installationsfas där vi egentligen löser gamla problem och vinnarna finns bland de etablerade spelarna. Men sen blir det vad hon kallar deployment phase. Det är egentligen förutsättningarna, affärslogiken, tekniken ändrar helt och hållet spelreglerna för hur traditionella affärer har gjorts tidigare. Media, elektricitet, allting egentligen. Och det som är intressant, och ni som var här tidigare idag, så pratade vi om lågkonjunkturen. Och det hon ser i sin forskning är att varje, som hon kallar turning point, som går från installations till deployment, har alltid varit en finansiell kris. Och jag tycker det är ganska intressant att i alla fall spekulera om den finansiella krisen vi har haft och förhoppningsvis gått igenom är egentligen turning point, där bredband blir egentligen den teknologiska revolutionen där värdeskapande kommer att ske. Internet har vi pratat om, vi kommer att prata mer om internet. Vi kommer att prata mer om nätverkade produkter. Och frågan är i sådana fall, har vi passerat turning point? Och i sådana fall innebär det att etablerade spelare måste förändra sig. Vi måste transformera oss själva att anpassa oss efter den nya logiken. Och tittar man historiskt så är det ganska intressant att Google är faktiskt bara 14 år gammalt. Och som Ariana snackade om, Twitter, det var ingen som visste vad det var för några år sedan. Men nu har det blivit etablerat, så det går ganska snabbt. Vi har försökt att förstå hur vi ska kunna göra business och också hur vi kan hjälpa andra företag att göra business. Men det som jag tror är viktigt att förstå är att egentligen nu har vi bredband mer eller mindre överallt. Så teknologin är i sig inget problem. Och det som är fascinerande, och det är kanske därför det händer så snabbt nu. Vi har en generation av människor som faktiskt har växt upp med digital teknologi som en naturlig del av sin uppväxt, precis som jag hade mer eller mindre i alla fall TV som en naturlig del av min uppväxt. Men nu har vi en generation som kommer ut i arbetsmarknaden och har blivit en köpstark konsument som egentligen är vad vi kallar digital natives, digitala infödingar. Och det innebär också då att samhällen och affärer börjar titta på hur kan digitalisering, interaktivitet, bredband förändra min affär? Hur kan jag skapa ökad produktivitet, ökad kostnadseffektivitet? Men också att samhällen börjar titta på hur kan vi lösa till exempel miljöfrågan? Kan digitala tjänster, kan bredband vara en del av det? Och jag tror att egentligen det finns fyra nyckelord i den revolution vi upplever nu. Det är egentligen kommunikation, nätverkande, digitalisering och interaktivitet. De orden i den forskning vi har gjort ser och kommer alltid tillbaka att digitaliseringen är enormt viktig. Interaktivitet antingen med konsument eller med andra företag är enormt viktigt. Nätverkande i sig har ett värde som vi har hört tidigare idag. Och kommunikationsaspekten. Och det som är intressant är ju de här digitala infödingarna, och jag har berättat den här hundratals gånger och jag kommer berätta den igen. Och min son, han är så trött på mig så att han berättar inga roliga nya saker för mig. Så jag måste ta den här gamla storyn. Men att förstå hur de tänker. Jag har en son som är 13 år. 2 år sedan så satte vi oss i bilen och skulle åka till min mor, hans farmor. Det tar 4 timmar ungefär att åka till Skövde från Uppsala. Han sitter i baksätet och sen slår han upp sin Nintendo DS efter ungefär 30 minuter. Så börjar jag knappra på DS:en och så frågar han, pappa, var är VLAN:et? Och jag bara säger, är du dum i huvudet eller? Vi har inget VLAN i bilen. Och då ställer han ner DS:en på sätet och så tittar han på mig. Pappa, du jobbar på Ericsson och har inget VLAN i bilen. Du är en sån loser. Och fortfarande så finns ju nagelspåren kvar i bilratten. Men det påvisar också hur de tänker. För de upplever konnektivitet och nätverken som en naturlig del. Och där finns värdet också, för att han ville spela spel men inte spela spel själv. Han ville spela online och spela Mario Kart Racing mot japaner eller amerikaner. Va? Och då börjar man ju reflektera över när man själv var ung, då hade man ju inte de här prylarna. Va? Men i Sverige, Västeuropa och USA så har faktiskt folk dessa som en ganska naturlig del av deras uppväxt. Och det skapar förutsättningar och det skapar krav på oss etablerade spelare på att möta de här förutsättningarna. Och när jag var ung så hade jag inte de här tjänsterna, de fanns inte. Alltså, jag är så gammal faktiskt att de flesta skaparna av de här tjänsterna var ens inte födda när jag var ung. Det går så otroligt snabbt och det händer med en faslig takt och det blir ganska svårt att egentligen hänga med. Men de här tar det ju som ganska naturligt. Och deprimerande nog, när jag var ung så hade jag inte det här antalet tv-kanaler. Det här är utbudet på Kom hem då, som ligger där. Det har min son inte alla kanaler, men de flesta. Jag hade 2 tv-kanaler. Min pappa var färgblind, så han vägrade köpa färg-tv. Så jag var tvungen att titta på i svartvit tv då. Men... Och tröttnar han på tvn så har han ju faktiskt 4000 kanaler på internet också att titta på. Och det är självklart att kraven blir nya. De lever i en slags realtidsekonomi. Och när man visar honom morgontidningen och prenumererar på 2, så tittar han bara på mig och undrar, är jag dum i huvudet? Varför skulle jag läsa det här? Det här har jag läst online. Det är gamla nyheter, va? Och det är en ganska dramatisk skillnad från några år, och det accelererar hela tiden, va? Och internet har ju faktiskt blivit för mer och mer människor. Det här är baserat på Sverige, USA och England. Folk som använder internet dagligen. I detta Ericssons egen research. Och då är det ju över 90% som använder dagligen. På grund av sociala nätverk, nyheter, bankärenden och sånt. Så internet har ju blivit en naturlig del av vardagslivet. Och man kan ju mäta det på olika sätt, men... För 5-10 år sedan så var man fascinerad om internet funkar, och man tyckte det var fantastiskt. Nu, om inte internetuppkopplingen funkar, så blir man irriterad, va? Och då kan man faktiskt avgöra om internet har blivit mainstream hos de flesta konsumenter. Blir de irriterade att det inte funkar, för de tar det som naturligt, och att egentligen om det inte funkar så är det någonting fel, är ju faktiskt det som har skett i västvärlden, men även i andra länder i Asien och sånt, va? Så att detta måste vi reflektera över och se också, vad är det för möjligheter vi har med de digitala kanalerna och de nya distributionsvägarna som finns. Sen är det en annan sak som vi snackar väldigt ofta om, prosumenter och co-producers. Men tittar man historiskt de senaste 20 åren så kan man ju tänka sig att när jag var ung då, någon gång på 60-talet eller början av 70, så fanns det väldigt få kanaler att konsumera media på. Men nu finns det ju de här alla olika apparater, men också nya tjänster som finns. Men det viktiga skiftet som har hänt, och det har ju överraskat den traditionella medieindustrin ganska mycket, det är egentligen att många av de här prylarna kan konsumenter producera media på. YouTube. 17 mars 2008 så skulle det ta dig 412,3 år att konsumera allt content på YouTube om du tittar 24 timmar 7 dagar i veckan. YouTube skapare själva är överraskade över den utvecklingen, men det påvisar också möjligheten, och när vi ger dem verktygen att nätverka sitt eget content, att det är väldigt populärt. Och det här måste vi dels kunna hantera som media, men sen också se hur kan vi utnyttja den här typen av kraft som finns hos konsumenterna idag. För att vi har ju förändrat vår mediekonsumtion ganska dramatiskt. Tidigare var det ganska prylorienterat. Vi tittade på tv på tvn, vi läste tidningen i papperstidning. Vi hade ganska fasta mediekonsumtionssituationer. Morgontidning, kvällstidning, tv på eftermiddagen eller kvällen, och det var fokuserat på konsumtion. Men vad vi ser hos dagens konsumenter är egentligen, och det är tillbaka lite till Spotify-diskussionen vi haft, att det är egentligen bara access och innehåll, centrisk konsumtion, som är intressant. Och att numera, tack vare att vi har så många kanaler och så många distributionsmöjligheter att konsumera media och producera media, så blir det faktiskt en kontinuerlig konsumtion. Man konsumerar hela tiden i olika situationer, inte de här fasta, relevanta situationerna. Och att konsumenten, precis som Marianne Huffington sa, vill vara en del av produktionen av innehållet. Och att det blir mer och mer personaliserat. Det är mitt content, det är mina nyhetsströmmar. Vilket jag också tycker att Bergsfilmen påvisar på ett väldigt bra sätt. Det som jag ändå tror många glömmer, det är att nätverkad digitalisering är eller kan vara disruptiv för de etablerade värdesystemen. Och egentligen i dagsläget så är det ju så att vad som har hänt som radikalt har förändrat spelreglerna för tidningar, tv och andra medier är egentligen att värdet av distribution har förändrats dramatiskt. Men tittar man på musikbranschen, så jag jobbade i skivbranschen tidigare. Digitaliseringen för oss innebar CD-skivor. Samma distributionsform, bättre ljudkvalitet, lite högre pris. Men för ett företag som Apple så innebar digitalisering MP3 och sen kunde det bli ett nätverkat med iTunes. Och nu är Apple en av världens största musikdistributörer, musikåterförsäljare. Och jag tror att de i sin tur är hotade av Spotify. För att Spotify har utnyttjat nätverkandet, digitaliseringen och bredbandet på ett annat sätt än vad Apple gjorde. Så att vi ser mer och mer distribution i de etablerade värdekedjorna. Och här måste man ju vara försiktig och också se hur kan man förändra sitt sätt internt och externt att hantera den här omvärlden. För att iPads är mycket snack om, det är mycket hype, men jag tror ju att egentligen det är bara starten på fler och fler möjligheter och fler kanaler som vi kommer se i framtiden där vi både kan producera och konsumera media. Och i det här 2020-projektet som jag har gjort så börjar vi titta på olika situationer och ny teknik. Och jag tänkte bara ge några exempel på hur vi har tänkt med som illustrationer för att diskutera hur mediekonsumtion skulle kunna ske i framtiden. Det här är egentligen ganska enkel teknik. Microsoft Research håller på med det. Vi gör en mockup av det. Det är egentligen en projektor som riktar sig ner på köksbordet. Sen kan man separera så att det är flera projektorer som man skulle kunna separera. Det rörkänsligt så att du kan egentligen röra bilden på bordet. Det är teknik som kommer och digitala bord finns ju redan idag. Microsoft höll på med det för 5-10 år sedan. Nu finns det kommersiellt gångbart. Nya paddar kommer att komma explosivt de närmsta veckorna och åren. På grund av att fler och fler företag ser att här finns en ny kategori som man också kan distribuera media på, men också är enormt populärt hos konsumenten. TV, mycket mer interaktiv TV med en extra skärm och en nätverkskoppling kan man göra att man kan distribuera media och TV-innehållet på ett helt nytt sätt och också få slutanvändaren mycket mer engagerad och också framförallt behålla TV-konsumtions värdet. Min son och hela min familj hatar mig när jag är nyhetsalkoholist. Jag gillar att titta på text-tv, men självklart det förstör ju hela deras upplevelse när vi sitter och tittar på samma film. Så att en pad-liknande som är kopplad till tv-konsumtionen, där skulle man också kunna hitta nya möjligheter. Projektor-PC som är lasertangentbord. Vi har en prototyp för det. Blåser upp 32-tums skärm. Men i den senaste tekniken kan du få 96-tums skärm på en liten device som du faktiskt kan ha i fickan. Och det är självklart att mobil-tv och mobilkonsumtion kommer förändras ganska dramatiskt om en sån här skulle kunna nå marknaden. Sen är det ju mycket snack om augmented reality där man gör ett overlay med information. Och här tror jag egentligen mediaföretag har enorma möjligheter. I det här fallet är det ett utbildningscase där du riktar din mobila skärm mot en staty och sen får du information. Men man skulle kunna tänka sig att man får nyhetsflöden. Vad har hänt här tidigare? Vad har CNN tittat på? Hur kan de använda sitt tv-content att ha egentligen kontextuellt när du är på Himmelska fridens torg? Att ha videofils om historiska händelser där de har sitt innehåll att kunna streama ut. Och jag tror här finns det möjligheter om man förstår tekniken och sen också förstår användaren och är kreativ och vågar ta risk. Så finns det enorma möjligheter med både mobil konsumtion, inte bara en kopia av det man har i tidningen. Men också se olika kontexter för att egentligen skapa ett nytt värde för slutanvändaren. Det jag tror att många missar det är egentligen vad kan digitalisering, vad kan informations- och kommunikationsteknologi tillföra andra branscher. Och vi har identifierat att egentligen kan du då öka den interna processen genom antingen maskin-till-maskin-kommunikation men att digitalisera olika processer i organisationen. Sen med rätt verktyg och utbyggnaden av täckning inom bredband så kan du faktiskt öka den effektiviteten hos dina anställda. Men sen det som händer nu är att egentligen nätverkade produkter försöker då vara disruptiva på den etablerade marknaden genom att nätverka sina produkter för att skapa ett nytt värde. Sony har Blu-ray-spelare som där de distribuerar sitt content direkt till slutanvändaren genom att bara plugga in Blu-ray-spelaren på internet, så har du deras meny, de når en global marknad och de kan också uppdatera mjukvaran på ett nytt sätt. Och sen med utbyggnaden av mobilt internet framförallt, eller mobilt bredband, så kan du faktiskt nå nya målgrupper som du inte har nått tidigare. Och här tror jag också att man borde fundera på digitala införingar, eller digital natives, vad är det de egentligen vill ha och egentligen försöka förändra, att inte bara göra en copycat av tidningen eller ha samma innehåll, utan försöka nå med mer segmenterad approach via de digitala medierna till olika målgrupper. Men med tillväxten av mobildata och bredbandsbehovet så ser vi egentligen att mediebranschen globalt sett i alla fall behöver försöka hantera då den transformationen från gammal traditionell media till ny digital media. Och det är inte lätt. Och sen också ha ett öppet sinne kring vad är våra morgondagens konkurrenter. När jag jobbade i skivbranschen så fanns inte Apple på kartan för potentiell konkurrens eller att de skulle vara med i vårt ekosystem. Men de blev det, va? Och här kan man ju se inom tidningar och media att det kommer komma nya online-spelare som kommer aggregera innehåll på ett nytt sätt och sen skapa värde från det. Och precis som jag sa, tillväxten hos nätverkade produkter kommer att förändra värdekedjan på ett dramatiskt sätt i framtiden. Och hur får man ihop business caset? Vi måste försöka förstå hur reklammarknaden tänker och hur digitala medier kan övertyga den traditionella reklamköparen att faktiskt digital advertising men också community-tjänster är någonting att satsa på. Och låta då konsumenten vara med i detta värdeskapande på ett sätt som passar dem och kunna erbjuda det innehållet de vill ha överallt och på vilken plattform som helst. Det är självklart väldigt dyrt, men jag tror att man måste satsa och se hur trenderna passar in och också vara strategisk i detta. För att vi går mot en värld där allting kommer vara nätverkat. Vi ser fler och fler globala spelare inse detta och röra sig i det här riktningen. Så att vi kommer att se mer och mer nätverkade tjänster som vi inte trodde kunde vara nätverkade tidigare. Det kommer att skapa disruption och det kommer också att skapa nya möjligheter. Sen avslutningsvis, den stora filosofen Yogi Berra sa detta och jag tror det är faktiskt ganska klokt. Om vi inte vet vart vi är på väg så kanske vi kommer någon annanstans. Tack så mycket.
Ja, man får ju så extremt många frågor. Du jobbar ju på ett hårdvaruföretag.
Ja, eller mjukvaru.
Ja, eller mjukvaru. Ja,
både.
Men du representerar ju distributören.
Ja, vinflaskan.
Du är vinflaskan. Hur mycket samarbetar du med, till exempel med medieföretag?
Mycket. Vi är väldigt aktiva framförallt inom tv då. Så att där har vi mycket affärer i både i USA och Norden och globalt sett efter vi köpte Tandberg Television. Så att vi är väldigt engagerade i mediebranschen. Och det här, alltså den här förändringen som sker nu, det är ju ingen som har alla svaren, utan det vi försöker göra är att bjuda in till diskussion för att se, okej, givet detta, vad gör vi och hur kan vi skapa den nya framtiden tillsammans? Vi, Ericsson, skapar ju egentligen infrastrukturen, bredbandet som detta går på. Och sen är det andra aktörer som jackar in i detta bredbandet och skapar nya affärer. Så att när vi jobbar med TV4, vi jobbar med amerikanska tv-bolag och sånt inom detta.
Men ni jobbar mest med rörliga tv? Är det rörligt format?
I dagsläget så är det väldigt mycket video som vi jobbar med. Vi har jobbat med tidningar också och sånt. Däremot, problemet med en stor global spelare som Ericsson, det är att vi måste se skalfördelarna globalt för att vi ska kunna engagera oss. Men jag tycker ju tidningsbranschen är enormt spännande på grund av att ungdomar har ju aldrig läst så mycket nyheter som förut. Va? Och det är självklart, det är bara att de inte läser det gamla formatet. Och det är självklart att här finns det många affärsmöjligheter både för medieföretag, tidningsbolag och förhoppningsvis även Ericsson att egentligen se hur kan vi underlätta både att kunna tjäna pengar, mikrobetalningar håller vi på med som går över alla plattformar som kan vara jätteenkelt. Vi måste se vilken roll kan operatören, våra etablerade kunder spela i det här. Hur kan vi försvara våra tv-kunder mot andra lösningar som kommer over the top. Så att de här frågorna lever ju våra kunder med mycket.
Jag har ställt frågan här förut. Tror du, skulle Ericsson kunna köpa ett tidningsföretag snarare än tidningsföretag som köpte ett tryckeri? Börjar det bli omvända leken?
Den får man nog fundera på lite, men det är självklart att man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna se en affärsmöjlighet att jobba mycket mer med tidningsföretagen att komma ut på flera plattformar. Det är klart.
Börjar ni blanda ihop så att ni inte bara är flaskan utan även vinet?
I dagsläget är vi bara flaskan, även om det är väldigt fina flaskor.
Men om 5 år?
Är vi nog fortfarande flaskan.
Men om 10 år?
Hoppas jag att vi har ändrat flaskans egenskaper lite.
Elin, du som ju jobbar på, du representerar många tidningar, Micke Media representerar många tidningar. Hur ser du på den här typen av teknik? Tittar ni mycket, så pratar ni mycket med teknikleverantören eller infrastrukturbyggare på det här sättet?
Ja, nu ska vi se, är min mikrofon på? Ja, det gör vi ju såklart. Alltså, vi har ju massa olika spår där det är ett viktigt utvecklingsspår. Där det också händer mycket och man vill hitta nya lösningar tillsammans med vissa partners och sådär. Så det gör vi absolut. Samtidigt är det ju lite grann, om man tar ur lokaltidningsperspektiv, där jag kommer ifrån, så har ju vi någonstans även problem i flera ändar, så att säga. Vi kanske är lite grann när det gäller nät och så tycker man att ja, men det har löst sig ganska bra. Nu är vi mycket liksom och pratar om innehåll och tar betalt av användarna och liksom är lite grann tillbaka på vår hemmaplan, eller vad jag ska säga. Cirkeln sluts någonstans, men det är klart att vi diskuterar ju de här frågorna också.
Alltid när jag möter andra branscher, även elbolag och medicinföretag och sånt, det är alltid ett fokus på att ta betalt av slutanvändaren. Och jag tror egentligen affärsmodells innovation är ju någonting som behövs. Google är fritt på grund av att de tar betalt av någon annan. Det finns ingenting som är gratis, det är alltid någon som betalar. Va? Men ibland så finns det väldigt mycket fokus på att vi ska skjorta slutanvändaren alltid på pengar. Va? Men, och då fastnar man i egentligen innovationen och möjligheterna.
Så du är mera inne på annonsörfinansiering?
Och inte bara annonsörförening, eller annonsörförening. Annonsfinansiering, för det finns också en begränsning. Jag tror inte annonser kan betala allt content här i världen. Utan jag tror man måste vara kreativ, och jag tycker Aftonbladet visar på viss kreativitet och även andra typ. När vi får mikrobetalningar, men sen också att egentligen få information om slutanvändarna. Men här pågår det ju ett krig, vem är det som egentligen har informationen och vem äger informationen om slutanvändaren? Är det slutanvändaren eller är det telebolaget eller elbolaget eller tidningen? Och här måste vi ju ändå få ordning på grejerna, för annars kommer det bli väldigt svårt.
Och hur får vi ordning på grejerna då?
Jag tror vi är mitt i någonting som är väldigt spännande, och egentligen så är det inte konvergens mellan media, telekom och internet, utan egentligen tror jag allting konvergerar mer eller mindre i framtiden. Så att jag tror det kommer få verka ut. Det är inga enkla svar i den komplexiteten, men jag tror att på något sätt måste man förändra synen på slutanvändaren och vem som äger kunderna. Alltså jag tycker ju att det är ingen som äger mig som levererar en tjänst till mig. Alltså. Glöm det. Men däremot kan de servera vissa saker till mig och jag kan betala för det, och i vissa lägen kan de få utnyttja den informationen om mig på ett vettigt sätt om det gagnar mig.
Fredrik, du satt och tänkte på någonting när du rinkade pannan. Hamnade du i djup, du har mycket att göra på jobbet eller? Jag tror det.
Nej, jag vet inte. Jag sitter mer och funderar på en liknelse med flaskan och vinet och grejer, och jag tänkte att jag kommer nog att prata om druvorna sen. För jag tror att för mig som är någon sorts neokonservativ i det här stycket kommer att liksom handla väldigt mycket om att, men jag tycker det är jätteintressant, jag tycker det verkar ett supercoolt projekt där man håller på med och tittar, och du pratar mycket om digitalisering och egentligen paketering och någonstans om vilka pipor de här paketen ska flyttas i. I mitt jobb så handlar det väldigt mycket om att se vad är egentligen kärnprodukten. Och jag skiter i paketen och jag skiter i piporna egentligen. Utan jag är liksom mer intresserad av att se vad är det vi egentligen har sålt. Och sen så var det nog mer att rycka på annat när vi pratade om innovation i affärsmodellen. Jag skulle säga att på nätet idag så det mest innovativa är väl att lyckas ta betalt av slutanvändaren. För att den som lyckas knäcka det på ett bra sätt har väl varit jävligt kreativ. Liksom, för allting går emot en gratis distribution. Jag tror inte heller att annonsering täcker de kostnader som vi kommer att dra på oss för att göra någonting som är tillräckligt bra. Och jag kommer att prata lite grann om vad jag tror är tillräckligt bra sen. Men
risken är att man har en vanföreställning att internet innebär gratis. Det är egentligen att vi inte har fått igång betalsystem som är vettiga. Och sen har vi traditionella betalningsrutiner att självaste det är lika dyrt på nätet som att köpa den fysiska produkten. I vissa tidningar har jag sett sådär att nu såg jag att allt om mat eller någonting det skulle kosta 59 spänn på en iPad. Det där kan man ju ifrågasätta, för det är självklart att den är billigare att distribuera till en iPad.
Det är ju förvisso inte sant som det är just nu, men jag håller med dig över tid. Men
hur mycket, det kanske inte du kan svara på eller får svara på, men jag vill ändå fråga. Hur mycket investerar Ericsson i R&D varje år av sin omsättning?
Oj, det kommer jag inte ihåg nu, men det är en väldigt stor summa. Men det är framförallt PEEP R&D då, alltså självklart förbättra näten, göra videokompression, vi tittar...
på ert område. Så, men tummen och pekfingret i... procentrelation? 10%?
Kanske inte så mycket, men det är väldigt mycket och vi är branschledande inom våra segment att vi investerar väldigt mycket i R&D idag. Framförallt research och development på infrastruktursidan.
Hur mycket investerar era bolag? Vanligare så mycket media? Mycket media är ju svårt på det sättet, för ni har ju bara det.
Precis, det är det vi gör. Men å andra sidan kan man ju säga att vi är ju som bolag summan av de tidningar som tillhör oss. Och det är klart att då är det ju ett antal kronor.
Ett antal procent.
Det är väl ingen större hemlighet om att mediebranschen är förmodligen den bransch som har satsat minst i research and development överhuvudtaget. Mm. Jag menar, det är ju vilken mekanisk verkstad som helst där ute satsar mer än vad vi gör. Så att det är bara liksom att hugga i och börja slanta upp. Liksom. För någonstans är det så att det måste börja hända saker. Så det tycker jag man ska vara jävligt ärlig med när man kommer från mediebranschen och säga att det liksom, vi kan inte titta bakåt och säga att nej, vi har verkligen gjort vårt bästa rent ur ett så här insatsperspektiv när det gäller att hitta framtiden. För så är ju inte fallet, utan det har ju varit rätt mycket tunnelseende och liksom händerna för ögonen och så här.
Men är det inte naturligt när man vill försvara gamla intäkter?
Nej, men alltså jag menar, varför skulle inte det vara sant för andra? Jag tror att det är en annan kulturell grej än sådär. Den där används ganska ofta som en sorts såhär, ja, man vill försvara gamla intäkter. Nej, man är säkert skitsugen på nya intäkter. Jag tror att det är en helt annan kulturell business. Jag tror att ett problem är att väldigt, väldigt få av oss som jobbar i mediebranschen har egentligen varit med om några större omvälvningar. Jag menar, först kom pappret för 1 miljard år sedan. Nej. Det var typ 600 år sedan. Nej, men sen så kom TV:n på 20-talet och 30-talet. Sen har det inte hänt så jävla mycket. Och sen kom nätet och då blev vi liksom ställda så här, shit, så den generationen. Och då var det några som kanske inte tillhörde den traditionella mediekadern som faktiskt var med och byggde det här. Så att jag tror inte det är så mycket en försvara gamla intäkter. Jag tror det är en stor ovana vid enorma förändringar också som kan ligga bakom. Så det...
Men Elin, du jobbar ju då i just ett utvecklingsbolag. Och ni är ju liksom ett eget bolag och sen så ska ni då försörja, jag kommer inte ihåg hur många tidningar ni har, men
47 titlar, 47, det vill säga. Ja.
Hur är det då? Liksom, ser du förändringsvilja, nyfikenhet eller klackarna i golvet?
Ja, alltså det är väl både och. Jag kan ju säga, jag kommer ju själv från Östersundsposten och har jobbat största delen av mitt yrkesliv där. Där ju vi tyckte... Jag har redaktionell bakgrund, tyckte att vi var liksom jobbade väldigt mycket med sajten och med att driva trafik och liksom den här skapa digitala intäkter. Vi tyckte att vi var väldigt duktiga. Å andra sidan så kan man ju säga att ja, man har inte kommit så långt. De som har jobbat hårt har inte kommit så himla långt heller. Aftonbladet möjligen undantaget. De har jobbat väldigt hårt och testat väldigt mycket. Och allt har inte fallit väl ut, men de har i alla fall kommit någonstans. Jag tror också absolut att det är en... kulturfråga som sitter djupare än affärsmodellen. Och det är ju så på lokaltidningsföretag i alla fall att vi har inte katastrofövat någon gång för det här scenariot. Så vi var sena på tåget och fick liksom hoppa på tåget på något sätt, springa och leta efter vår plats och hoppas på det bästa. Och det gör man fortfarande. Det gör man även liksom på de tidningar som vi jobbar aktivt med digital utveckling idag.
Du jobbar ju just nu med faktiskt någonting som är branschledande ur ett samarbetsperspektiv. Public service samarbetar med kommersiella tidningar. Det finns ju många där ute som är lite arga på er för att ni gör det. Möter ju inte jag, minst när jag är ute i Europa också. Där public service inte har samma starka ställning som det har i Sverige. Men kan inte du berätta om ert projekt?
Absolut. Och det kan man väl egentligen koppla då till det här med att allt som gäller distribution eller möjligheterna till distribution av innehåll på olika sätt inte har liksom med tekniken att göra utan med kulturfrågor att göra, med ja, lagar och förordningar och allt vad det gäller. Jag jobbar ju som sagt på Mycketmedia som är ett utvecklingsbolag för ett antal lokaltidningar och har ju jobbat med digital, redaktionell ska jag säga, medieutveckling de senaste 5 åren, men ur ett lokaltidningsperspektiv hela tiden. Det här är ju lite grann ett annat typ av projekt än vad de som jag är van att stå och prata om. För tidigare när jag varit på såna här konferenser och så har det handlat mycket om ja, att driva trafik till sin sajt, fördjupa trafiken, vad gör man innehållsmässigt för att fördjupa trafiken på sina tidningssajter och sådär. Det här är ju en annan typ av projekt. Det här är ett samarbete i det här fallet mellan Mycketmedia och Sveriges Television som startades i maj i år. Och det är pågående och det är ju som ni hör ganska färskt och är inte utvärderat än. Så jag ska berätta så mycket som jag kan om upplägget och intentionerna. Och så får vi väl, ni får ställa frågor på det så ska vi se vad jag kan svara på i slutändan. Det här är då Östersundsposten, op.se, en traditionell nyhets- eller lokaltidningssajt kan man väl säga. Med ja, eget redaktionellt material, text och bild, webb-tv. Har väl omkring 200 000 besök i veckan eller någonting sånt nu tror jag. Och ÖP och den lokala konkurrenten LT är då de två lokaltidningar i vår sfär som ingår i det här SVT-samarbetet som startades i maj. Där SVT och Mycketmedia i det här fallet som tecknade ramavtalet kom överens om att de här kommersiella lokaltidningssajterna på LT skulle få möjlighet att distribuera eller visa beroende på hur man ser det. SVTs regionala nyheter, det är det som är den nedre ringen här. Alltså det är både nyhetssändningarna som regional tv har och inslag helt enkelt. Det här är ju två tv-boxar, ni ser ju ÖP-tv som är ju vanlig webb-tv som de säljer reklam på längst upp. Och så har vi Jämtlands nytt-boxen där nere, längre ner på sajten. De här två boxarna byter plats varje vecka för att se vilket som går bäst ur ett tittar- eller användar-sajtbesökarperspektiv helt enkelt. Så ser det här samarbetet ut. Avsikten är att det här ska utvärderas nu under hösten, vintern. Och om det är så att parterna tycker att det har fallit väl ut. Där är ju såklart SVT är en part, Mycketmedia är en part och de här lokaltidningarna är en part. Så kommer andra lokaltidningar inom vår sfär att ge samma möjlighet. Och SVT har ju också sagt att om man är nöjda med det här så är det inget exklusivt avtal för våra tidningar utan det är ju i sådana fall öppet för alla möjliga som SVT tycker ska få möjlighet att visa deras material. Det man kan säga är lite grann så här, ja, visa deras material. Det här fortfarande är, om man zoomar in på den här puffboxen. Det här är ju länkar till Jämtlands nytt materialet i SVT Play, alltså deras spelare. Det här materialet ligger ju inte fysiskt på den här sajten. Men det är så som första steget i det här samarbetet ser ut helt enkelt. Och då är det ju såklart, alltså klickar man på ett inslag där så kommer man ju direkt hit. Sen har ju som ni förstår, SVT, public service, har ju andra regler och förväntningar och sånt att följa. Så de har ju varit väldigt måna om att boxarna ska vara, alltså se ut på det här sättet och att det ska kopplas till deras spelare i det här fallet. Så att public service-materialet ligger ju på en kommersiell mediesajt men visas ju inte med reklam runt sig. Det ska man ju ha klart för sig när man tittar på det här. Som jag sa, det här är ett försök som löper året ut som ska utvärderas noggrant såklart. Både vad gäller reaktioner från användarna. Är det här något man vill ha eller är det något man inte har noterat att det finns? Eller hur funkar det? Hur ser det ut trafikmässigt framförallt? Vad är värdet för SVT? Det vet inte jag. Det kan de säkert svara på när de har utvärderat det. Vad är värdet för ÖPHLT i det här fallet? Ja, värdet för dem är ju initialt att utöka sitt totalutbud. De vet jag ju eftersom jag jobbat där. Har ju någon slags vision om att vara navet i det lokala informationssamhället. Eller vad det brukar heta. Och det här är ju en del att visa sina sajtbesökare, användare, mer material helt enkelt. Värdet för SVT är väl också att nå de sajtbesökarna som lokaltidningarna redan har. Nå en ny publik eller återfå något av den publik man kanske har tappat. Och värdet för användarna eller publiken i det här fallet återstår ju också att se vad det är. Jag vet så mycket som att det har inte varit några stora reaktioner från deras håll sedan i maj när det drog igång. Det är ingen som har protesterat och det är heller ingen som har jublat, åtminstone inte som har nått mig. Det man kan säga också om det här som jag ser är väl att ja, det här är ett test helt enkelt som vi kör. Och vi får se vart det tar vägen. Det jag kan tycka är lite intressant ändå om man kommer från tidningshåll som jag gör och från redaktionellt håll. Så är det ju att vi har ju väldigt länge varit inne på dels det här som Anna var inne på inledningsvis med att vi har liksom skapat vårt material och så har vi ägt hela den kedjan ända fram till distributionen där ju nätet såklart funkar på ett helt annat sätt. Men det är ju också intressant ur aspekten att det är public service som på något sätt vill nå sin eller nå publik på andra sätt än att driva trafik enbart till sin eller sina sajter eller sin spelare som det här rör då SVT Play. Så. Och överhuvudtaget, alltså vi som har jobbat med tidningssajter ett tag vet ju att det har gjorts många samarbeten på olika sätt. Det har ju hela tiden varit mellan kommersiella sajter på ett eller annat sätt. Och det är klart att då har ju vi, åtminstone den erfarenhet jag har är att man har haft någon typ av utbyte antingen av trafik eller pengar. Det brukar ju vara det. Antingen så har man ju liksom köpt in något material eller ett flöde eller lagt upp ett flöde någonstans ifrån där det är okej att ha det. Eller också har man ju som jag vet att ett antal tidningar i vår sfär har samarbete med communities som Familjeliv till exempel. Där man ju egentligen utbyter trafik med varann. Från insidor och utsidor så tillvida att motsvarande box här hade ju i sådana fall legat. Om det här hade varit sådant samarbete så hade ju ÖPHLT haft en box på SVT Plays sida kanske med sina nyheter. Men så är ju inte det här samarbetet upplagt helt enkelt. Och det har ju att göra med att det är public service. Så långt är egentligen vart vi har kommit sedan i maj i år och det här ska som sagt utvärderas.
Vad är ni, du säger, vad är värdet? Är värdet räckvidd? Eller är värdet fördjupning? Eller är värdet, vad vill man erbjuda? Eller är det bara massa flaskhalsar?
Ja, det kan man, alltså värdet för vem kan man ju diskutera. Men jag tror ju att alltså, om man tar ur lokaltidningsperspektivet först. Så är det ju ett värde, vi har ju pratat om tidigare här idag också det här med liksom den höga trovärdighet som lokaltidningarna, dagstidningarna har och så. Det här är ju ett kvalificerat journalistiskt material som SVT och Jämtlandsnytt i det här fallet publicerar. Och man kan tycka möjligen då från tidningshåll att det adderar någon slags värde till den sajt man har. Och i förlängningen möjligen att man anser att det kan driva viss plustrafik så att man kan tjäna ytterligare några kronor på bannerförsäljningen eller någonting sånt. Det kan man ju tänka vara ett värde. Eller att man vill överhuvudtaget nå någon slags paraplyvärde av att vi kan visa upp ett stort totalutbud. Så, där det här SVT-materialet är en del. Så det är väl ett värde för tidningshuset på det sättet.
Vad tror du, Fredrik, om det? Vad är det man i framtiden kommer värdesätta? Ni är ju liksom i en ny värld också med iPaden där ni utvecklar produkter. Kommer man värdesätta räckvidd eller interaktivitet mer?
Oj, räckvidd eller interaktivitet? Det var
eller engagemang?
Ja, alltså jag tror att man kommer att... Det beror på, som sagt återigen, om vi tar läsarperspektivet, så tror jag att man kommer att uppskatta det som funkar bäst för en i vardagen. Jag menar, om det är att interagera med någonting eller det är att få ett större utbud av någonting, det tänker jag låta vara osäkert. Jag vet, så att säga, eftersom jag kommer från en starkt rösta med fötterna verksamhet som tidskriftsbranschen, så vet jag exakt vad som kreerar värde för våra läsare. Jag tror att det är samma sak för dagspress på många sätt, att det är faktiskt urvalet och paketeringen och någonstans känslan av kontroll som man ger en läsare över sin vardag som är en stor del av värdet. Och om det hjälps av att man också erbjuder SVTs material där, då är det toppen. Liksom. Jag skulle egentligen vilja fråga dig, Elin, om det är så att ni också jobbar aktivt med det material som kommer från SVT. För jag misstänker att de inte kommer att rätta sig efter er speciellt mycket. Men däremot gör ni typer av liksom innehållskopplingar till det de har.
Nej, inte till SVT-materialet.
Nej. För
det görs alltså ingen handpåläggning.
Nej, det förstår jag. Nej, men däremot, jag menar,
utan man kan heller inte plocka ut, så att säga. Man skulle inte kunna sitta på ÖP och kunna ta klippet och göra om det till någonting annat. Däremot så görs det ju en del, vad ska jag säga, sampaketering om det är... Ta en stor lokal nyhetshändelse på något sätt som tidningen i det fallet ändå bevakar. Kanske har eget tv-klick på eller har liksom text och bild. Då görs det ju möjligen länkar till SVT-materialet, så att säga. Men det görs ingenting. Materialet förändras inte på något sätt.
Ni har aldrig varit rädd att liksom släppa in någon annans redaktionella värdering i er liksom produkt? För någonstans så... Jag väljer ju ÖP eller LT om jag bor i Östersund eller i Östra Jämtland eller vad skötsingen som helst utifrån. Till viss del politik och kultur och tradition och så, men det är ändå ett aktivt val av en produkt, även om många i Jämtland har båda tidningarna kanske. Men ni har liksom inte varit oroliga för det att släppa in någon annans nyhetsvärdering i er produkt och på något sätt tunna ut det som jag skulle säga som de unika egenskaperna i den produkt som ni gör?
Ja, alltså det har funnits sådana diskussioner förstås, och sen så är det ju också en fråga om utgivarskap, till exempel möjligheten, om man skulle ta helt olika beslut, möjligheten att ta bort material eller stänga ner en länk eller göra någonting sånt. Så det har ju funnits. Men man har väl ändå någonstans då inom ramen för det här pilotprojektet bedömt att det är ändå viktigare att få testa. Så. Men en annan sak som jag tänkte säga också var ju det här att man överhuvudtaget, tror jag någonstans när det gäller utvecklingen för tidningssajterna, att vi jobbar ju mer och mer allihopa med att presentera eller distribuera varandras material eller någon annans material eller användarnas material. Alltså där någonstans ligger ju kärnan i vart är det här på väg också.
Men där kan man ju... Förlåt.
Jag får fråga för att det jag har upptäckt att självklart, UNT och Svenska Dagbladet, halva tidningen är ju samma. Har det ökat det här att man bara köper in centralt och sen slänger in samma artiklar i alla tidningar?
Ja, absolut.
Ja, det är därför jag tycker det är tråkigt på morgonen.
Men därför skulle man ju kunna, som Fredrik lite inne på, å ena sidan kan man säga att ni inte är rädda för den redaktionella integriteten om man vaskar ut den superlokala rösten kanske, så skulle man ju också kunna säga att om SVT hade en rolig profilinslag så skulle er redaktion få... Att man helt enkelt skrev material som gjorde att fler läste och tittade på båda. Gör man den typen av...
Nej, idag gör man inte det. Det är möjligt att man borde göra det, men det gör man inte idag.
Har ni frågor i publiken? Det är ingen som verkar reagera med taggarna utåt just här. Men det kanske är på TV4 inte här som ju... Ja, du är ju här. Titta, Marit. Och där, vad säger ni då? Det är så himla bra nu, Marit. Men Morris, du då? Hör ni vad han säger?
Jag kan tala högt. Jag trodde ryggradsreaktion förr i tiden hade varit att man tyckte det var förfärligt med public service som blandade sig. Jag tror att vi hade fått med detta för att hitta nya samarbetsformer. Och om man hittar det som ger nytta till... Ja, om man hittar det som ger nytta.
Det som ger nytta så är det nu till gagn för alla parter. Så jag tror inte det är lika politiskt som tidigare.
Någon annan som har åsikt om detta? Vad tänkte jag? Hur mycket, när ni utvecklar till exempel nu det här, hur mycket har ni tittat på innehållet och hur mycket har ni fokuserat på möjligheten i distributionsväg? Hur mycket har ni... Vem har varit med och utvecklat? Är det ni på Mycket Media som har suttit själva eller har ni haft samarbetsgrupper med redaktion?
Ja, det är ju olika. Just i det här fallet har man ju tittat ganska mycket på innehållet. Och liksom, för jag menar, distributionen är ju ganska enkel så att säga här. Så att de möjligheterna finns ju redan. Men annars är det väl, om man bortser från det här, så är det väl olika från fall till fall vad man tror är själva knäckfrågan.
Mm. Tack. Elin, och vi går vidare till nästa, för också en liten P3-övergång här. Ariana Huffington sa att man kan inte sia om framtiden. 2020, det är helt omöjligt. Före lunch hade Lena Victorin, hon citerade en tysk författare som inte kommer ihåg vad han hette. Hon har skrivit en bok som inte heller kommer ihåg vad han hette. Men den gick ut på... han redan innan krigsutbrottet för andra världskriget hade beskrivit allt vad gällde koncentrationsläger, hela krigsförloppet, som om det vore så att han egentligen hade skrivit en efterkrigstidsbok. Och tanken är ju då, är det så att man kan ha en sån fingertoppskänsla som man faktiskt visst kan säga om framtiden? Kan man säga om framtiden, Fredrik? Ni har ju suttit och gjort innehåll till en produkt som inte har funnits. Ni måste ju ha ägnat er åt framtidsstudier på det viset, som ni har trott på.
Nej, det skulle jag inte säga att vi har gjort alls. Vi har ju faktiskt inte skapat innehåll för en produkt som inte har funnits. Vi har ju skapat innehåll för läsare som vi har haft i väldigt, väldigt många decennier. Sen har vi valt att göra innehåll för en distributionskanal som inte riktigt fanns, och vi var lite tidigt ute, men vi hade väl hyggligt goda indikationer på vad som skulle hända. Det är väl det vi har gjort i tidskriftsbranschen med vårt digitala.
Ja, vad härligt. Det var inte alls så kreativt som jag hade tänkt. Men då får du presentera så får vi se. För jag vet att det är väldigt kreativt.
Ja, men nu tänkte jag inte prata om det, utan jag tänkte prata om min skivsamling. Nej, det ska jag inte göra. Nu ska jag försöka se om jag kan få koppla över den här, för det fanns ingen Mac här, så vi får köra härifrån. Kolla. Och jag hörs, eller hur? Det är bra. Och syns jag också, va? Jag som en liten och nätt. Det är okej att skratta. Som sagt, jag heter Fredrik Strömberg. Jag är Creative Director på Bonnier Tidskrifter. Står det digitala medier där uppe nu? Ja, det gör det. Vad bra. Mestadels på dagarna så jobbar jag med ett digitalt magasinsprojekt som heter Magplus, som säkert en del av er har talat om och andra inte, och då får jag tillfälle att komma tillbaka till det. Oj då. Ja. Ja. Kolla killen. Jag tänkte prata lite grann om distribution, eftersom det var det som var inbjuden att göra, och så har jag sagt ordet, så nu kan jag fortsätta med resten. Men jag vill vara väldigt tydlig med att säga att jag kommer från tidskriftsbranschen. Vi jobbar med magasin. Det är de här blanka sakerna som kommer en gång i månaden ungefär. Med jättefina färgbilder. Och ofta Amelia på omslaget. Och den här branschen är lite annorlunda än dagstidningsbranschen. Det ska gudarna veta. Många saker är sämre, många saker är bättre. På nätet har det mestadels varit sämre. Och någonstans i det hela så har det faktiskt väldigt mycket handlat om distributionskanalen. För att vi har försökt beträda den digitala världen genom på den digitala världens villkor. Och då har det liksom blivit så att vi har liksom blivit duktigt påsmällda av vad nätet är. För att egentligen så är det så att nätet är så bra på så många saker. Och så kollar vi på vad nätet är bra på och så inser vi att det är precis raka motsatsen mot vad vi är bra på. Och så har vi haft hemskt svårt med att anpassa oss till det. Och det sitter säkert någonstans och tänker att men det måste väl finnas framgångsrika exempel på tidskriftssajter på nätet. Och det finns det absolut, några få stycken. Och i alla stycken så är det när vi har gjort någonting helt annat än det vi egentligen traditionellt sett har kommit ifrån. Och faktiskt också då lyckas åskansa oss någon typ av ny talang för att göra det här. Men i de allra flesta stycken så har vi liksom varit i den här situationen. Att vi har känt oss ganska påpucklade av tekniken och vi har sett ganska dumma ut när vi har stått och tittat på. För man kan säga så här att det nätet vill liksom slita isär saker, granulera innehåll, så vill vi packa ihop det. Där nätet letar efter maximala spridningseffekter så söker vi efter smalare och smalare nischer. Och liksom där nätet är snabbt och liksom allt på en gång så är vi en enda grej ganska sällan. Och det intressanta med det kan jag säga att, och då kan man tycka så att ja, men det är ju fel, ni gör ju fel. Men det som man måste ställa sig frågan är så här, vad är det som egentligen är fel med magasin? Och det svaret är ingenting. För det är så här att magasin som medieslag fungerar. Och vet ni hur vi vet att det fungerar? Det är för att ingen slentrian köper en tidskrift. Utan man går fram och går man i tidningskiosken så går man fram och så tittar man på den. Och så aktivt väljer man att ta den. Och så betalar man för den i kassan. Och så läser man den här lilla grejen man ville läsa och så kanske man läser fem grejer till. Och tycker man tillräckligt mycket om den där tidskriften, då kanske man går in på tidskriftsförlagets dåliga prenumerationssajt och tar sig en prenumeration på den där. Och i Sverige så är det till och med så att man faktiskt ganska många gånger betalar i stort sett exakt vad som står på lilla prislappen. Varje månad, återkommande beteende. Och man får säga upp den här fasen som helst. Man får ringa upp tidskriftsförlagets dåliga prenumerationstjänst på telefon. Och där sysslar vi med något som heter Winback. Så då kanske någon jävel svarar också. Säger, men vadå, ska du verkligen säga upp din prenumeration? Ja, men vet du vad, du får ett nytt erbjudande. Människor röstar med fötterna, sa du tidigare. Man slentrianköper inte tidskrifter. Och ändå så lyckas vi hålla liv i en 35 olika titlar på vårt förlag. Och det finns tiotusentals, till och med sexsiffriga nummer av magasin där ute i världen som faktiskt fungerar. Så det är ganska lite som är fel med erbjudandet tidskrift till en publik. För de väljer den och funkar inte så lägger vi ner. Vi är sjukt bra på att lägga ner medieprodukter i tidskriftsbranschen. Vi testar nya och så nej, det funkar inte. Testar nya, nej det funkar inte. Ha en tidning om skateboarding bara på balkonger. Nej, funkar inte. Vi lägger ner den. Vi har en idé, vi går ut på marknaden, vi testar den. Och så blir det en business så vet vi att det där på något sätt var efterfrågat. Och det är liksom den här vetskapen och någonstans tron på att vänta nu. Vi kanske vet någonting om våran egen verklighet. Vi kanske faktiskt är jävligt bra på att kommunicera det här innehållet till en viss målgrupp på ett visst sätt i en viss förpackning. Fast vi gör det på papper. Och då kan man säga så här att när vi började med någonting som heter Magplus så var nog egentligen papper vårt problem, kan man säga. För att papper är väldigt bra på många sätt. En distributionsform, en kanal, en bärare som egentligen har ganska få begränsningar i hur vi uttrycker det vi gör. Nämligen text och bild. För det är lite grann vad vi gör. Vi gör text och bild. Folk är alltid så här, ja men ni ska ha mer rörligt material, ni ska ha mer sånt, ni ska ha mer sånt. Då säger vi, det kan vi ha, men då pekar jag på Morris och Per där. De jobbar ju på en tv-kanal som vi också äger. Liksom. En tv-kanal, hur många har ni? 86 stycken. Va? 31, ja precis. Jag har nästan lika många tv-kanaler som vi gör titlar. Så att jag menar, vill vi göra tv inom Bonnier, ja men då har vi några som kan göra tv. Så vi tror lite grann på det mediet och vi vet det, för det bevisas dag efter dag efter dag att det är faktiskt folk efterfrågar det här. Så att då tänkte vi så här att okej, men hur fan ska vi kunna liksom komma ut och göra någonting digitalt och inte göra ett dubbelfel? För risken är att vi gör ett enkelfel. Risken är att vi tar och flyttar, byter distributionskanal från det tryckta mediet till det digitala mediet som nu har blivit tablets för oss. iPad, vi ska prata lite mer om det sen. Men vi flyttar i alla fall dit med någonting vi känner till. Och när vi gick ut på nätet och försökte återskapa magasinsupplevelsen på nätet, då flyttade vi och vi visste ingenting. Och man brukar säga att det är liksom svårt att bli profet i sin egen hemstad, men det är jävligt illa att vara en total idiot på en okänd plats också. För det var lite så det var med nätet för oss. Vi bytte både distributionskanal och produkt på en och samma gång. Så det var lite grann som att jag skulle liksom flytta till Albanien och börja mecka med bilar. Liksom. Det skulle säkert vara roligt, men föga produktivt. Den här gången så tänker vi så här, vad fan, låt oss lita på att vi ändå klarar av att sätta ihop en förpackning av innehåll som fungerar för de läsare vi har. Och då gjorde vi Magplus. Skitbra. Nu snurrar det, va? Ja, jättebra. Magplus är, jag ska bara säga vad det är en massa olika saker. Magplus är nu någon typ av varumärke för en mjukvarulösning. Det är en typ av vision som Bonnier Magazine Group har tagit fram. Det är samlingsnamnet för ett antal titlar och det är ganska förvirrat. Men indulge me, det är lite svårare än. Och vad vi gjorde var att vi klickar på den här. Gjorde en produkt som var anpassad för nya bärare och inte nya läsare. För någonstans i det hela är så här, vi startade 1970 startade vi allt om mat. 1969 startade vi allt om, nej, för vi föräldrar. Och den såldes då till människor som väntar barn och har barn ungefär upp till 5 års ålder. Och 41 år senare så gör vi fortfarande vi föräldrar för människor som väntar barn och som har barn upp till 5 års ålder ungefär. Alltså våra målgrupper kommer och går. De väljer olika saker. Det är därför vi måste ha 35 titlar för att ens ha en vettig marknadsnärvaro. Det är därför andra förlag måste ha ännu fler titlar. Titlarna finns bara där för att läsarna finns där. Och de här läsarna byts ut gång efter annan. Så egentligen så är inte innehållet omodernt. Det är inte sättet att förpacka som omodernt. Det vi är lite nervösa för det är att papper kommer att bli väldigt omodernt. Och att sättet att köpa och obekvämligheten som kommer med papper kommer att bli väldigt omodern ganska snabbt. Tydligen så gick jag en slide för mycket där, men det är skitsaksamma. Jag går tillbaka ändå. Eller gör jag inte det? Nej. Nej. Åh, det är så mycket animation och det är så mycket rörligt. Det är det som ställer till det. Jag fattar inte vad jag tänkte på. Åh, vad dåligt. Så, i alla fall. Vi har också utvecklat någonting som befintlig talang kan utnyttja. Återigen, som jag sa, det är jävligt jobbigt att helt plötsligt flytta till en ny stad och inte kunna någonting. Så det här är så att vi kanske kan flytta till en ny stad, men vi kan i alla fall försöka liksom ha läst på och kunna kartan och veta liksom vilket är det bästa kaféet. Så jag har gjort en produkt som faktiskt är för magasinsmänniskor att producera. En digital kanal som de skickligaste magasinsformgivarna kan bli de skickligaste digitala magasinsformgivarna. De skickligaste magasinsredaktörerna kan bli de skickligaste digitala magasinsredaktörerna i den här fasen. För flyttar vi över den på det sättet och skapar trygghet hos människor. Och trygghet kommer i alla olika typer av färger och former. Det kommer i av att man kan uttrycka sig med de så att säga, verktyg man alltid har haft. Det kommer sig ekonomisk trygghet, att det inte kostar enormt mycket att producera. Utan att man faktiskt kan skapa en hygglig affär redan från början. Jag kan säga en enda sak, ekonomiskt, siffromässigt och allting, om Bonnier Tidskrifters digitala magasinsprojekt. Och det är att ingen titel kommer att gå sämre än plus minus noll första året. Och det är liksom, ta det som en digital investering så kan ni se hur det är. Då räknar jag inte givetvis de x antal tiotals miljoner. Jag räknar ju utveckla mjukvara och sådana saker. Men det drabbar inte Sköna Hem. Och sen handlar det faktiskt om att återskapa magasinsupplevelsen och inte pappret. Så vi håller inte på att förminska ner sidor och sådana saker på ett lite mindre papper. Utan vi försöker ha tänkt om och tänkt väldigt, väldigt mycket på vad vi tror att berättelsen i ett magasin är. Det här är inte samma sak som att säga att vi kommer att stå på den här platsen för evigt. Men det är samma sak som att säga att vi i alla fall tagit ut en startposition. För på nätet så har vi i den här branschen varit non-starters egentligen. Vi har gjort vissa saker, det finns vissa saker som fungerar hyggligt. Och i de allra flesta fall så är de väldigt, väldigt komplementära till de produkter vi gör idag. Så vårt redaktionella innehåll, vår kärnprodukt någonstans, vårt urval, vår presentation, den har vi aldrig någonsin lyckats med på nätet. Det den digitala magasinsatsning gör för oss är att vi blir mycket, mycket mer fokuserade på vad vi faktiskt ska göra i browserfönstret just nu. Och det är en väldigt liksom, positiv effekt av det hela, att vi börjar förstå vad vi äntligen ska använda nätet till. För vi har haft ett problem med det här med tryckt och digitalt tidigare. Liksom, ja, men okej, webben konkurrerar ju inte med tidningen, så vi kanske ska publicera lite material. Och så lägger vi in det i den här tekniskt standardiserade världen där vi får reda på av alla som kan någonting att det måste vara så här. Och det här måste vara i text och inte i bild och ni kan inte använda det här typsnittet. Och bilden måste ligga där och den får inte vara för stor. Och allting, så vi bara nej, nej, så får det inte vara. Jag måste få använda mitt C-typsnitt här. För det är det det ska vara, för det är en del av varumärket. Nu vet vi vad vi ska göra med de där standardiserade tekniska lösningarna. För här kan vi göra allt lullull och handritade hjärtan. Alla rosa pilar. Vi satt oss ner och det här är egentligen ganska ointressant. Men vi jobbar rätt hårt efter ett antal principer som kommer ifrån det som har med papper att göra. Vi vill ha så lite gränssnitt som möjligt. För att vi vill efterlikna den avslappnade liksom, upplevelsen av att läsa en tidning. Där man inte behöver fundera på var fan ska jag klicka för att komma vidare liksom. För så fort man gör det så lägger man lite kognitiv last på hjärnan och den kognitiva lasten ser till att den stör dig lite grann och så tappar du lite grann engagemanget i produkten. Och lätt att överblicka och den kan man säga sätta ett stort röd bock över i vårt format än så länge för där är vi inte. Men jag fortsätter prata om den för det är en princip vi har. Någonstans ska vi komma fram. Naturlig navigering, det handlar om att som sagt lätt kunna ta sig vidare i produkten, inte behöva fundera på saker. Det ska finnas en början och ett slut. För det är någonting som vi vet. För vi frågar våra läsare. Vi går till de digitala magasinen och säger. Vad vill ni ha? Ja, vi vill ha en massa olika saker. Men framförallt är det trevligt att veta liksom, vad det är för typ av produkt. Att man vet vad det är man ger sig in i. Det är ganska avstressande faktiskt att veta det. Vi jobbar i utgåveformat. Det är väldigt naturligt just nu. Eftersom vi tar och flyttar en redan befintlig produkt in i en ny distributionskanal. Jag säger som min chef Ulrika Saxon säger att om vi kunde tänka bort pappret helt och hållet från allting då kanske vi skulle göra fler men tunnare tidningar. Och det är kanske det vi ska göra i framtiden. Kanske så vi ska göra. Vi kanske ska göra ett magasin om dagen. Vi kanske ska göra något helt annat. Det får vi se när vi är i den här kanalen och produktutvecklar. Och frågar de som faktiskt läser. Annonser är innehåll. Det här är ju något som också är ganska särskiljande från den tryckta magasinsbranschen. Kan man säga, och nätet som vi känner det är att vi har någon sorts reverserat förhållande mellan hur folk tycker om annonser. Magasinsläsare älskar annonser, det är så det är. Om man ber dem riva ut sina 10 favoritsidor så generellt ur ett magasin, då river de 4 annonser och 6 redaktionella sidor. Och det är någonting som ingen skulle köpa Sköna Hem om det inte fanns annonser i den. Ingen skulle köpa Damernas Värld om inte annonserna fanns där. Det här är någonting vi försöker skapa en miljö där det fortfarande fungerar. Och annonsmarknaden reagerar extremt positivt på det just nu. För att man ska veta att de inte alltid är så jävla i gasen för digital annonsering i stort i övrigt. Utan de tycker om att produkten är betald. De tycker om att miljön är kontrollerad. Klassiska egenskaper. Ja. Alltså annonserna. Det, absolut, och jag kan säga att annonserna är klickbara och interaktiva om vi vill och vi kan göra video. De är inte det just nu i våra produkter, men det är ett val och inte en begränsning just nu. Det har också att göra med, alltså, det är väldigt få som kan producera annonser på det här sättet just nu. Men så är det, jag kan inte riktigt hålla isär det, men det kommer att finnas så att säga klickbara och webbkopplade annonser redan ganska snart i tidningarna. Så att det där kommer. Annonsmarknaden sätter en massa tryck på en massa funktionalitet. Vi försöker någonstans liksom vara magasiner hela och säga kanske inte den där lösningen är bra. Det finns ett problem med klickbara annonser på iPads också. Det är det att man har ett online-offline-beteende som man måste ta höjd för. Men ni kommer att se extremt mycket utveckling inom de närmaste 6 månaderna på alla de här typerna av verktyg som finns. Det kommer att hända väldigt, väldigt mycket. För man ska komma ihåg att vi har varit igång i 6 månader. Och så. Men, så det kommer. Och det är någonting, i vårt annonserbjudande till marknaden så säger vi att ni får ha browsers i det här och grejer. Och ni är varmt välkomna att betala extra för det också. Det är samma sak med video som vi också kan spela på allsjöns olika sätt. Som jag sa, vi har gjort någonting som är för den organisation som finns, för den kultur som finns och egentligen för den kunskap som finns. Och det är viktigt att tekniken får göra jobbet och inte vara jobbet. För det är så det har känts. Jag menar, för 1 år sedan ungefär, eller för 1,5, hösten 2008 så organiserade vi om vår digitala verksamhet. Jag kom tillbaka och började BTS, var ett av mina första jobb att organisera om. Då hade jag 14 utvecklare. 14 utvecklare som satt och gjorde våra sajter. Idag har vi 0. För de har våra gemensamma bolag Bink tagit över. Men vi har fortfarande ganska många som sitter och gör det. När vi gör Magplus, oavsett om jag rullar ut 35 titlar på den här produktionen, så kommer jag addera exakt antal utvecklare 0 till Bonnier Tidskrift. Tekniken gör jobbet åt oss. Det är inte jobbet. Och det har inte att göra med att jag tycker illa om utvecklare. Utan det har att göra med att vi behöver inte ha det, för vi vet och vi kan kontrollera de här verktygen själva. Vi har lite grann fått sätta upp våra egna spelregler. Och sen så bara en sista liten avslutande, jag sa följa pengarna. Vi är idag i den här appvärlden och folk säger, varför är ni i appvärlden? Vad är poängen med det? Poängen med det är att det är just nu är det där pengarna finns. Det är där vi kan se positiva liksom kassaflöden någonstans. Det är, jag tror inte att Apples App Store är liksom alfa och omega i den här världen om 5 år. Jag hoppas för Guds skull att de inte har 100% marknadsandel om 1 år, om 2 år, om 3 år. För då är vi tillbaka i exakt samma läge där vi alltid har varit. Att då ryker 50% av pengarna i tryck och distribution. Fast i det här fallet heter det revenue share och att vi har 25% moms på den här skiten. Så det är inte som sagt något så att det var billigare. Mm. Det är klart att över tid hoppas vi att det skulle kunna vara det. Men jag tycker att det digitala luftet för tidskriftsbranschen. För jag ska säga så här, väldigt få kommer att säga att det är så sjukt dyrt med magasin. Jag har inte råd, jag måste välja liksom antingen nudlar eller tidskrifter. Folk läser en 2,3 magasin i månaden. De betalar liksom en 9500 kronor för det kanske. Om vi istället kunde få de 100 kronorna och slippa de 60% som det går åt i teknisk produktion och distribution idag. Och så fick vi lägga dem på innehållet. Så tror jag att folk gladeligen skulle fortsätta betala. Likväl som de betalar för biofilm fortfarande. Och säga så här att ja, men då är det liksom inte, i allt och mat är det inte redaktionschefen Ullas 10 salladsrecept. Det är Jamie Olivers 10 salladsrecept. Liksom. Och det är Henning Mankel som skriver alla bildtexter. Vi måste liksom upp i kvalitet. Så det tycker jag, det är liksom det vi, digitala luftet vi försöker jobba emot. Att bli av med de här kostnaderna. Och sen göra produkter som är ännu mer värda att betala för. Någonstans. Och syvende och sist. Också det här är jävligt viktigt. Vi bitchsläppar tekniken just nu. Nej, men om någon vill ha en demo av den icke-befintliga tekniken bakom att göra Bonniers digitala magasin, så är ni varmt välkomna någon gång. Vi kommer förstås att erbjuda den på marknaden för en trevlig licenspeng också. Så att, och jag står här efteråt och säljer det. Nej.
Tack.
Det är klart.
Återigen, det här lite börjar på slutet. För det är ju det som ändå alla ser som det stora hotet, det här med walled gardens. Och hur ska man komma in i distributörernas stängda delar och deras intäktsdelning. Tror ni, och nu, frågan är fri, kommer Apple, kan ju inte vara ensamma, men kommer det här fortsätta vara ett rejält problem om några år? Du som sitter nära.
Jag tror att det är en övergångsperiod, och nu egentligen det vi försökte med år 2000 inom telekombranschen, det lyckades Apple med, och därför tog de ett ganska starkt avtryck där. Men jag tror ju långsiktigt så kommer inte, det håller inte med wall gardens, utan det måste vara öppet, och alla inser i dagsläget att alla måste kunna tjäna pengar på sina produkter, va? Och jag tycker slutet när du säger att kan du få samma intäkt och göra en bättre produkt, då har du verkligen lyckats, tycker jag. I dagsläget gör man samma produkt och tar samma pris för det, då kanske det är en fråga, men kan du utveckla produkten med de digitala möjligheterna som är och sen göra en bättre produkt? Det är självklart att konsumenterna vill betala för det. Det är helt övertygad.
Jag är den fasta övertygelsen om att det är inte egentligen heller konsumenternas betalningsvilja det är fel på. Det är kvaliteten i produkterna.
Ja.
För jag menar, det finns få poänger med att betala för någonting som är en promille bättre än någonting som är gratis. Och det är väl liksom vårt huvudsakliga problem.
Och sen vet jag inte om annonsmarknaden är konservativ, att de tycker det är bättre att ha en hel sida i DN än en banner på Expressen. Jag vet inte. Ja, förhoppningsvis.
Att de tycker bättre om det här, den här formen av medier än en banner på Expressen? Att det är övergående?
Nej, papperstidning.
Jaha, papperstidning. Det har väl också en mognadsprocess. Mm. Jag menar, allting handlar till syvende och sist om räckvidd och effektivitet. Och jag menar, flytta effektiviteten och räckvidden helt och hållet i de digitala medierna och med någon typ av kontrollerbarhet och vettig mätbarhet, så är det klart att annonspengen kommer att flytta. Annonspengen är inte dum. Liksom. Det är den smartaste vi har. Så den kommer att flytta dit den gör bäst verkan. Men man ska också komma ihåg att annonsaffären är jävligt komplex. Och den handlar inte bara för nästan några annonsköpare om ren rå prestanda. Nej. Utan den handlar om visst mycket fåfänga. Och det handlar om att sitta på sista sidan liksom, på Sköna Hem. Det liksom betyder någonting för en annonsör. Det är liksom en sign of excellence. Liksom. Det är någonting man gör för att visa att vi är någonting. Och så ser ju en del av våra annonseringar ut. Liksom. Och det är samma sak nu när vi gör de digitala magasinen, så får vi en rena fåfänga pengar. Men det är ju vad fan, vi tackar inte nej till det. Det är jättebra. Om de tycker att det liksom är det coolaste som finns att annonsera i en produkt som har noll räckvidd, för så är det ju de facto eftersom den inte finns på marknaden, så kör liksom.
Men det är väl det man säger, att varumärket kommer få större och större betydelse. Och det tror ju i varje fall jag på. Är det någon fråga här i publiken till... Ja?
Absolut göra. Vi tar lika mycket betalt för samma produkt egentligen. Vi har aldrig sålt papper eller porto eller bläck eller lastbilsmil, utan vi säljer ett innehåll, och det fortsätter vi göra på den digitala plattformen just nu. Är det här för evigt? I don't know. Men just nu är det så, det är en väldigt enkel och rak prismodell. För det här är en ersättningsprodukt just nu. Som det ser ut, så Mama Plus är en ersättningsprodukt för Mama. Folk kommer till mig och säger, varför ska jag köpa den på iPaden? För att du vill. Vi har inget problem med om hela världen gemensamt ställer sig upp och säger, vi ska köpa papper i 100 år till, här får ni ett påskrivet kontrakt. Då lär vi göra mer papper. Alltså, vi säljer innehåll. Och det är samma innehåll, ergo så tar vi lika mycket betalt. Förutom att jag säger emot mig själv, för det är inte samma annonsinnehåll. Det är liksom, men det relationella innehållet är 1-1, och det är det vi säljer oavsett om det är distribuerat på papper. Därav detta. Vi kommer att få se väldigt, väldigt, väldigt mycket utveckling på hur betalningslösningarna ser ut. Så fort vi kan skaka av oss det järngrepp som Apple Incorporated har på den här branschen just nu, så kommer vi att få se klart mycket intressantare utveckling av prismodeller och prenumerationserbjudanden och liknande. Men som det är nu, så är det en ganska riskfri policy att säga att vi tar betalt för innehåll på samma sätt.
Men det lät som när du beskrev man kommer kunna länka vidare till rörlig reklam, så sa du också.
Ja.
Och då får ni jättegärna betala lite extra för det. Det låter som att ni har sett det här som en ny möjlighet att också få mer betalt för annonseringen.
Det har att göra med väldigt mycket saker egentligen. Vad gäller rörlig bild, så är det så att om en annonsör kom till mig och sa så här, vet du vad, jag vill gå i tryckta Mama, men jag vill ha fem sidor i slutet som är gjorda av bly. Tidningen ska väga 3,8 kilo. Då kan jag säga att det får du betala extra för. Det är lite faktiskt därför, för att det som händer när annonsörerna kommer, så säger de att vi har lagt $10 miljoner på en tv-spot. Den måste vi få köra i det här lilla jävla fönstret på iPaden. Så säger vi, det finns bättre idéer, kör print, det kommer funka bättre. Nej, vi kör vår film. Och här har du liksom 15 megabyte till. De 15 megabyte drabbar inte mig, men de drabbar varenda jäkla läsare som köper den här produkten. Och då, det tycker vi faktiskt att annonsören ska betala för. För det blir att lägga last på konsumenten. Och sitter du liksom, visst, det här är wifi och det kostar ingenting på megabyte. Men det tar x sekunder extra eller liksom liknande.
Men måste man motivera det högre priset på det sättet? Kan man inte säga, ja det är bättre, ja du får ett större värde, ja du får ett större liking. Ja, och därför kostar det mer.
Fast samtidigt så försöker vi faktiskt gå till marknaden och säga att tv-spottar gör sig jättebra i tv. Och vi tror att det finns en utveckling av annonsuttrycket i den här produkten också. Så jag menar, vi är lite motvallskärringar där och säger till annonsmarknaden att låt oss prata om det här och låt oss försöka utveckla det här annonsmediet. För printannonsering funkar alldeles utmärkt i print. Och det här är någon sorts medium där det kan finnas ett eget annonsuttryck. Om det sen blir rörlig bild i fullskärm, ja, då är det det som blir. Liksom. Men vi är liksom, vi tar oss an den här marknaden med stor försiktighet. För vi har ett antal principer som säger att vi kanske inte ska ha så mycket rörlig bild i det här
mediet. Jag tänker på vilken annonsering som helst.
Vilken annonsering som helst.
Ja, jag tänker att om annonsören värderar att finnas i er produkt på det här sättet, så kan de väl få betala lite extra oavsett om ni har extra kostnad.
Ja, men självklart, herregud. Det får de gärna göra ändå. Jag menar, men det finns ändå en logik bakom prissättningen. Den har faktiskt att göra med, för jag säger att det tar inte mig längre tid att lägga in en rörlig bild. Men däremot så blir det faktiskt en last för läsaren. Så att det är egentligen det vi tar betalt för.
Klockan är 4:02. Det är fest ikväll, så att vi ska sluta. Jag vill bara säga att TU arrangerar faktiskt en studieresa till Korea i april för att se hur de via distribution har löst väldigt mycket av deras innehåll. De är ju världens ledande land i digitalt innehåll, säger många. Om ni är intresserade, Erik nickar, så då har vi rätt. Är någon så intresserad så kom fram till mig efteråt. Men en stor applåd för panelen och tack för att ni har kommit.